Ett poddtips från Podplay.
Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
Lyssna där poddar finns.
Hej och varmt välkomna kan vi säga till ett litet specialavsnitt av podden Snutsnack. För dig som undrar så kan jag väl berätta att podden ligger lite på paus just nu, vilket jag själv tycker är tråkigt. Men det var så att de som betalade mig för att göra podden, de skrev inte på kontraktet igen, tyckte att det var väl inte lönsamt längre. Jag letade efter en ny finansiär och när jag hittat det så vill jag dra igång den igen. Så ha tålamod lite grann. Och här kommer som sagt ett litet speciellt avsnitt.
13.10.70 kom. 13.10.00 kom.
Jag fick nämligen ett mail för en tid sedan av en person som heter Isak som har blivit avskild från utbildningen. Lite intressant, han bifogade ett brev från en lärare som hade skrivit lite om Isak, vad han tyckte om honom. Och jag tänkte jag skulle läsa upp det för er lyssnare helt enkelt. Jag har blivit tillfrågad av Isak att vara vitsordande person. Detta eftersom jag var lärare för honom när han studerade på polisutbildningen Södertörn. Det är något som jag gärna tar på mig då jag under den gångna tiden sett mycket av Isak och kunnat forma mig en omfattande bild av honom. Det är långt ifrån alla studenter som man kan uttala sig om på det sättet. Men Isak har gjort ett avtryck på utbildningen, sina studiekamrater på mig och på många av mina kollegor. Detta på ett sätt som väldigt få studenter gjort. Jag har utbildat studenter på Södertörn sedan 2015, så jag har sett i låga tal räknat 2000 studenter passera igenom utbildningen. Bland dem anser jag och andra kollegor med mig att det Isak presterat som student är exceptionellt. Isak har under studietiden engagerat sig i studerandeföreningen och representerat sina studiekamrater där. Det här engagemanget och drivet är något som Isak visar upp i många olika situationer. Han har en hög kapacitet och en social förmåga. I lektionssalen så utmärktes Isak inte bara genom att han var skicklig i ämnet utan framförallt för att han alltid stöttade och hjälpte sina kamrater framåt. Jag har många studenter som är duktiga och jag sätter ofta ihop dem med studenter som behöver mer coaching än jag för tillfället kan ge dem. Det är få som har löst den uppgiften så bra som Isak. Även om inte instruktörsrollen kan beskrivas som en karriärväg och jag vet att han har kapacitet att gå långt, så har jag ofta hoppats och tänkt på honom som en framtida instruktör som kan ge mycket till sina framtida kollegor och till myndigheten. Isak har även tagit ett stort ansvar för sina kamraters utveckling och ordnat med träning på lunchtid. Det här för att stärka kamraternas förmåga till sitt framtida yrke. Han har tillsammans med en handfull andra drivna studenter sett till att det erbjuds träning varje dag, måndag till fredag, sedan maj 2022. Han har med sitt engagemang fått med många studenter som aldrig tränat kampsport tidigare och fått dem att bli riktigt duktiga. Han har varit drivande i att få med 15 personer från Södertörn till polis-SM i brasiliansk jiu-jitsu, där träningsgruppen var representerad på pallen i nästan samtliga vikt- och erfarenhetsklasser, både på damsidan och på herrsidan. Det var många på tävlingen som kom fram och talade med Isak som var nyfikna på utbildningen och hur han och de andra studenterna lyckades skapa en sån träningskultur. Jag uppfattade Isak som mycket stolt över vad han har tagit sig till och vad han var på väg i livet. När jag fick beskedet att Isak inte gått vidare med sin säkerhetsprövning blev jag förvånad och otroligt ledsen. Det var också smärtsamt att se en sån driven och motiverad student gå från stolt och engagerad till helt förkrossad. Jag har tiden efter talat med många studenter som också blivit förvånade och ledsna, men också några som själva blivit oroliga. Att så många påverkades av att Isak avskildes kan i min värld bara betyda att det var många här som såg honom som en otroligt bra rekrytering som någon gång kunde gå långt. Jag kan ärligt säga att en student som Isak, det är en på 500. Jag vet inte vad man har gjort nedslag på i säkerhetsprövningen och jag accepterar att jag aldrig kommer få veta. Men jag hoppas att man kan titta på det hela en gång till och försöka se helheten av vad man får och vad man förlorar. För det är mycket i just det här fallet. Och det här är då alltså en lärare som heter Anders som jobbar som instruktör på Södertörn på polisutbildningen. Jag tyckte det här var ett case sorgligt som såklart när man blir avskild. Jag har haft lite kontakt med Isak som faktiskt sitter här i mitt kök. Välkommen Isak.
Tackar, tackar.
Hur är läget?
Det är bra, tack själv.
Jo, med mig är det bra, men jag förstår ju när jag läser det här att det måste ju vila någonting mörkt i dig när du, efter att ha blivit avskild.
Ja, ja, det kan man nog säga. Nu har det gått nästan 8-9 månader sedan händelsen och det gör ju fortfarande ont, det gör det. Mm. Men det gör inte lika ont som det gjorde förr.
Okay.
Med tiden läker alla sår, brukar man säga. Jag är osäker om just det här såret kommer läka helt och hållet. Men ja, det är vad det är. Jag klarar mig.
Om vi backar bandet lite grann och går tillbaks till lite vem du är och sådär. Var är du uppvuxen och hur kommer det sig att du ville söka dig till ett yrke som just polis?
Jag är uppvuxen i en förort i södra Stockholm. Det är en utsatt förort kan jag säga rakt av. Och tanken var att bli polis sedan barnsben. Jag har alltid varit den här som har gått runt i barnakläder, polisuniform och pratat om polisyrket med det ena och det andra. Jag tror jag är för social utåtriktad för att sitta framför ett skrivbord. Jag älskar att träffa människor. Men någonting med att vilja hjälpa människor tror jag är intressant och väldigt givande.
Hur var snacket i den för du sa att det var utsatt område där du växte upp och så här. Hur var snacket kring poliser och polisyrket bland dina jämnåriga kompisar och så där?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag gjorde ett aktivt val av att avstå vissa människor och hålla mig tät till andra. Just där jag är uppvuxen så finns det väldigt klara och tydliga organiserad brottslighet, kan jag säga rakt av. Samtidigt som man vet vilka som håller på med vad så har man alltid liksom undvikit dessa människor i den mån det går.
Mm.
Sen kan man inte utesluta att det här är personer jag har växt upp med, spelat i samma fotbollslag med, gått i samma skola med. Det är ju så det ser ut i dagens samhälle. Men jag och 3-4 kompisar till var väldigt tydliga med att vi ville bli poliser sedan barnsben. 3 av dem är idag poliser.
Ja, de är det.
Ja, vilket är väldigt kul. Och här är jag, så att säga.
Vad fick ni för bemötande om de där som ni visste pysslade kanske med brott?
Ja, jag har ju försökt hålla det inkognito så länge som möjligt.
Ja, okej. Okay.
Tills jag, roligt nog, hamnade i en husrannsakan i förorten jag bor i.
Mm-hmm.
5 minuter från där jag bor. Och jag visste inte vem det var vi skulle hem till. Tills jag kom in i huset och la märke till att det var en kille jag spelat fotboll med.
Så du var i den rollen som polisaspirant då, eller?
Nej, det här är under SAO:en. Praktiken, okay. Så att säga.
Oh.
Och när vi fick syn så kom det fram vad som var då. Jag gjorde min uppgift liksom.
Du åkte med en polispatrull?
Ja, men exakt. Och jag var ju med och gjorde huset liksom. Jag var väldigt tydlig till min handledare då om vad som för sig gick. Men samtidigt skulle det ske. Skulle det inte ske nu skulle det ske senare. Och jag kände att jag hade varit inkognito tillräckligt, så jag kände att det får bli vad det blir. Och sen gick det ju ut väldigt fort. Nyheterna spred sig. Det var inte jättetrevligt.
Vad hände?
Här den efter.
Bodde du kvar då i det området?
Ja, alltså problemet är, och det här är ju väldigt tråkigt, men jag har en bostadsrätt som ligger i samma område, lite längre ifrån mina föräldrar. Och under studietiden så kunde jag inte flytta, för jag hade inte råd att flytta. Jag hade i min bostadsrätt liksom. Jag kunde inte sälja den och köpa något nytt, så jag var ju fast kvar där. Och vissa tillfällen när man skulle in till centrum och handla, då fick man ju höra liksom gris, jävla snut och ja, det var de snällare grejerna. Men många gånger så...
Efter de hade, det var efter i samband med när...
Ja, ja men exakt. Mm. Saken är ju den att de anser sig vara förrådda på något sätt. En person som de har växt upp med väljer den andra sidan. Är ju för dem liksom något väldigt, väldigt negativt. Och i min syn så är det raka motsatsen egentligen. Man har ju de här rollerna i samhället och jag har ju valt, i mitt tycke då, den goda rollen.
Mm.
Medans de har den mindre goda rollen. Ja, alltså det började, det var grövre från början, men sakta men säkert så slutade man bara.
Eller man började de slutade kommentera? Eller?
Ja, man undvek dem och gjorde sitt liksom.
Mm. Så det var liksom som ja, natt och dag då, från att de inte visste till att de visste så att säga.
Ja, det gick väldigt fort.
För du, nu ska jag inte avslöja exakt ditt signalement och sådär, men du skulle väl kunna passa in ganska bra lite var som helst, alltså även i ett utanförskapsområde, men ja.
Ah, ja.
Du sticker inte ut supermycket liksom.
Nej, jag tror det är bland mina bästa egenskaper. Alltså jag har den sociala förmågan, tycker jag, att komma överens med vem som helst. Du kan sätta mig med en 5-åring, med en 50-åring, med en grov kriminell, med en Svensson så att säga. Och jag hade nog kommit överens med vem som helst. Jag är väldigt, väldigt anpassningsbar, även i språket.
Men när du hade kommit in och sådär då, så fortlöpte utbildningen då, som vi förstår här genom det här brevet. Du var väldigt intresserad av den, självskydd kallar man på min tid. Mm. Men ni kör ju brasiliansk jiu-jutsu, det är ju verkligen överkurs alltså.
Ja.
Men jag kan tänka mig att det kan vara väldigt användbart i vissa delar i polisiär också.
Mm. Ja, det finns ju ännu en podd som heter Polisutbildningspodden.
Mm, jag känner till den.
Och där var ju en lärare med. Det är samma lärare i och för sig, Anders, som lyfte upp syftet med att kunna självförsvar som polis. Mm. Och ett tips var då brasiliansk jiu-jitsu. Och jag började ju med brasiliansk jiu-jitsu enbart för att han sa så. Jag tänkte att jag ska lära mig saker i förväg och göra bra ifrån mig inför det polisiära. Aha, skolan.
Så innan du började skolan började du med det?
Ja, ja.
För att du hade hört i den där podden?
Ja, också okay, talat. Och jag tänkte, ja men det här är ju en lärare som ansvarar för det ämnet liksom. Direkt källa, bättre kan det inte bli.
Mm.
Så jag gav mig på den sporten och sen har jag fastnat. Jag tog ju med mig mycket av det jag lärde mig hos den här kampsportsklubben till skolan.
Okay.
Och med massa drivkraft anordnade vi den här gruppen så att säga. Och det blev träning i princip varje dag på skolan. Det var sjukt. Vi hade lektioner fram till 12 och sen hade vi nästa lektion klockan 1. Vi skippade lunchen, sprang till idrottshallen, brottades, tog en snabb dusch, vidare till nästa lektion.
Okay.
Och sen kunde man stå där på vapenlektionen helt anfodd, fått stryk av lärarna. Och sen ska man försöka sikta med vapnet och man ser hur kornet liksom rör sig för att jag är helt anfodd, fortfarande svettig efter allt jag har gjort.
En klassisk fråga kanske till någon som söker till polisutbildningen. Föräldrarna, vad sa din mamma och pappa? Liksom, jag sa, men nu, jag tänkte söka till polis. Liksom.
Ja, mina föräldrar, de var både positiva och negativa.
Okay.
Positiva till att jag ville göra något gott för samhället.
Mm.
Men negativ för vart samhället var på väg.
Mm.
Arbetstider och lön bland annat. Alltså mina föräldrar gav sig in i, de gjorde sin lilla research där kring polis.
Vad jobbade dina föräldrar med?
Min pappa är lagerarbetare, min mamma är städerska.
Mm.
Väldigt basic liksom.
Mm.
Men de var stolta. Ibland kunde man få lite kommentarer. Liksom. För min mamma hade alltid velat att jag skulle bli lärare.
Okay.
Jag jobbade mycket i skolor innan jag gav mig in på polisutbildningen.
Okay. Mm.
Så hon ville egentligen att jag skulle bli en högstadielärare, gymnasielärare. Men så blev inte fallet.
Nej, det blev inte det.
Nej.
Det rullar på där och du kommer in. Kom du in, var det ditt första gången du sökte? Som du kom,
nej, jag kom in på andra försöket.
Mm.
Första försöket kuggade jag på psykologen, hos psykologen.
Mm.
Och då ville psykologen att jag skulle få lite mer livserfarenhet. Och ja, jag jobbade vidare i skolor med ungdomar. Året efter kom jag in.
Okay. Mm.
Så det var inte ett större problem så.
Hur var tiden på skolan då? Skolkamrater, liksom lärare, ämnen. Var det som du hade förväntat dig eller var det annorlunda?
Jag tycker det var underbart. Jag hade väldigt nära kontakt med mina lärare. Vissa av dem även idag.
Mm.
Eleverna. Det är någonting med polisutbildningen som är annorlunda andra utbildningar. Och det är för att alla har samma strävan, alla har samma vilja. Man vill uppnå målet med att bli polis.
Mm.
Och någonstans så blir det som så att när förutsättningarna tyvärr inte är så bra för poliser i dagens samhälle med lön, med arbetsvillkor och allt vad det gäller, så vet man att de som ändå kommer in i utbildningen och går igenom allt det här verkligen gör det för att de brinner för det.
Mm, mm.
Och det var verkligen någonting jag upplevde då. Liksom. Vi hade den här ökända trafikjuridiken. Alla smardröm under polisutbildningen. Väldigt, väldigt många som kuggar. Och det är en svår kurs, men den är även välbehövlig. Liksom.
Mm, mm.
Och då kommer jag ihåg att vi satt där 11-12 på kvällarna i skollokalerna. Liksom, och satt och pluggade och pluggade och pluggade. Sprang, köpte pizza, kom tillbaka och pluggade. Och det var någonting i det jobbiga som idag inte går att beskriva i ord över hur bra det ändå var.
Mm.
Är det svårt?
Intressant. Jag var ju lärare en liten stund eller några år på skolan och jag försökte alltid säga så här, njut nu, njut. Njut av skoltiden. Den är nice. Men man är ju såklart på väg liksom, målbilden som du berättade. Och det är ju så förståeligt, så var det ju för mig också. Jag försökte bara låta mogen och så. Men det är någonting med den här skoltiden. Och jag håller med dig också. Jag tycker det är väldigt intressant att du säger det. Att, för när jag sökte, det fanns ju inga skjutningar, sprängningar. Poliser blev inte skadade. Föräldrar var inte lika oroliga när vi sökte. Liksom. Så jag är lite imponerad av folk som söker idag med tanke på den riskbilden är så förändrad som den var för väldigt många år sedan när jag sökte till exempel. Men sen rullar det på för dig, första terminen, allt. Hur gick det på trafikjuridiken för dig då?
Ja, jag klarade mig. Tredje försöket. Tredje försöket.
Det räcker.
Ja, alltså jag hade godkänt allt.
Mm.
Jag var ju klar med alla kurser. Vissa med bravur. Så det var de då fysiska ämnena jag hade bravur. Jag var den här som behövde gå igenom en text 8 gånger. Om andra behövde gå igenom det 3 gånger för att förstå saker och ting.
Just det, ja, vi är olika.
Men,
där.
Ja, men be mig springa milen och jag springer milen utan problem.
Mm.
Ja, allting var jättebra tills sista månaden där.
Vad är det som händer då då?
Ja, vi håller på med examensarbetet och jag får ett samtal. Och under den här tiden så är jag ju bland annat anställd hos Polismyndigheten i en LOPO som utredare.
Okay.
Så jag lyckades få en anställning under min praktikvecka som utredare. Så jag är ju van med att få dolt samtal. Liksom.
Mm.
Och jag vet att det är en kollega som oftast ringer och vill fråga någonting. Så jag trodde det var ett vanligt sånt samtal liksom, där de skulle fråga om något arbete gjort. Men då får jag det här samtalet och någon ringer och frågar om jag är ledig och kan komma in till Kronoberg någon vecka framåt.
Mm-hmm.
Och jag undrar ju vad som försiggår för jag vet inte vad det handlar om. Och
är det enda informationen du får?
Ja.
Kan du komma in till Kronoberg?
Ja.
Och för er som lyssnar och inte förstår vad vi menar då, så är det polishuset på Kungsholmen helt enkelt.
Ja, exakt. Ja. Mm. Huvudkvarter har jag för mig.
Ja.
Så jag säger ja, ger dem ett datum som passar och sen får jag ett mejl, ett förtydligande mejl.
Mm.
Och där då står det att jag är kallad till säkerhetsprövning, jada, jada. Och under min 2,5 år under utbildningen så har jag varit med i Polisförbundet som...
De flesta är.
Ja, men snarare att jag är representant för Polisförbundet, okay, studentkår.
Jag fattar.
Så jag sitter med i studentkåren, så jag ringer vår kontaktperson och frågar vad det är som försiggår. Jag har blivit kallad säkerhetsprövning och då får jag svaret, nej, det är ingenting att oroa sig över. Säkerhetsprövningar sker och min kulle var nämligen ett av de största kullarna någonsin. Så förmodligen så ville de börja med säkerhetsprövningar tidigt skede.
Mm.
Var det svaret jag fick då. Och ja, men jag säger att jag förstår, klickar och tänker inte så mycket på det.
Nej.
Tills jag kommer till Kronoberg och får träffa två personer. Varav ena personen hade en nyckelring runt halsen. Eller vad heter det nu?
Men ett sånt band.
Halsband, liksom. Band med nycklar liksom.
Uh-huh.
Det står Interpol och grejer. Och jag är så här, shit, vad fan är det som för sig går liksom. Men det var inte så mycket mer än så. De kom dit och förklarade hur det går till. Jag fick lämna samtliga grejer jag hade med mig. Telefon, nyckel, väska. Plånbok, you name it, ID. Och sen hölls ett säkerhetssamtal. Och det var där det började gå snett, i mitt tycke.
Mm.
För jag har ju varit med om säkerhetsprövningar innan. Jag har jobbat i flertal myndigheter innan.
Mm.
I tidig skede, innan jag fick en tjänst hos Polismyndigheten, jobbade jag hos Kriminalvården. I NTE-enheten, om du känner till dem. Nationella transportenheten.
Okej, okay. Det tycker jag.
Och där... Där är man ju säkerhetsklassad bland annat. Så jag är ju van med dessa säkerhetssamtal innan. Men det var någonting den här gången som var lite annorlunda. Och det var bara att de var så aggressiva. De var aggressiva, väldigt raka. Och sen var det...
När du säger aggressiv, hur menar du då?
Ja, under utbildningen så lär man ju sig... att hålla förhör på ett helt annat sätt.
Mm.
Man ska vara tillmötesgående. Man ska vara lite öppen. Man ska låta andra tala till slut. Eller till punkt.
Mm.
Jada, jada. Det här var inte riktigt så.
Okay.
Det här var väldigt direkta frågor. Ibland väldigt dryga frågor, måste jag säga.
Kan ni komma ihåg någon fråga som du tyckte
var... Ja, det var, jag är ju turkisk etnicitet, kan jag säga. Och frågor kring Turkiet. Och jag förstår att det ska komma om frågor kring Turkiet. Alltså, det är ju självklart. Jag har turkisk medborgarskap.
Mm.
Jag har dubbla medborgarskap bland annat. Turkiskt. Och det var mycket frågor om turkisk medborgarskap. Men varje gång de vill höja ribban så liksom ställs frågorna mer aggressivt. Rösten höjs bland annat.
Mm.
Och någonstans där börjar jag tänka liksom så här. Vad fan är det som försiggår? Jag tänkte snart är vi... Alltså vi var ju redan kollegor. Jag hade ju redan en anställning hos Polismyndigheten.
Mm.
Men jag tänkte där liksom... Att vi om en månad är... Om en månad är jag polis. Bland annat. Du är polis och jag är polis. Varför agerar du så här? Varför förhör du mig på det här sättet? Jag har inte gjort någonting. Så vet jag vet om. Och... När man blir avskild på grund av säkerhetsprövning. Då... Sitter man ju och funderar på allt möjligt. Var är den här saken? Var den
du
här
får,
saken?
Du får så att säga ingen konkret anledning.
Nej,
du säger
absolut
bara,
inte.
Du,
absolut
de säger
inte.
Bara du har inte klarat av vår säkerhetsprövning helt enkelt.
Ja, och jag kan än idag säga att jag inte hade något att dölja. Så jag var ju trygg med att jag inte var ett problem för Polismyndigheten.
Mm.
Annars hade de ju... tagit tag i det väldigt tidigt skede.
Mm.
Bland annat när man kommer in i polisutbildningen så gör de en säkerhetsprövning redan då. Liksom.
Mm.
Så jag förstod inte varför de hade eller han betedde sig på det sättet. Och sen var det liksom de ifrågasätter i en halvtimme och sen försvinner de i 20 minuter. Och sen ifrågasätter de en halvtimme och sen försvinner de i 20 minuter. Och sen är det fram och tillbaka. Och sen kommer de
med på så pass?
Ja. Och sen kommer de med fika i munnen. Liksom. Sen har de tagit fika. Sen kommer de tillbaka och fortsätter sina frågor. Och jag står där för jag har ingen telefon, jag har ingenting. Och jag sitter och kollar på väggen. Jag tror allt som allt landade på 5,5 timme. Men det var inga liksom... Det var inga anklagelser så. Men det var fortfarande väldigt drygt sagt. Det var liksom,
men av de 5,5 timme som ju... Men jag har ju hållit några förhör i mina dagar, men det är nog extremt sällan som jag har hållit så långa förhör.
Ja.
Även om vi har fikat emellan.
Mm.
Vad skulle du säga att de flesta frågorna handlade om då?
Ja, men det, under säkerhetsprövningen så går man ju igenom hela livet, så att säga.
Mm.
Det var ju liksom familjer, förhållanden, vänner och erfarenhet sen innan, jobb-CV, framtiden, skulder, you name it liksom. Mm. Allt du kan tänka dig, från topp till tå går man igenom. Men vi fastnade mycket på Turkiet, bland annat. Och än idag så förstår jag att man gör det, för Turkiet har inte haft en jättebra relation till Sverige.
Nej.
Däremot kan jag ju även också säga att alltså jag har inga kopplingar till Turkiet på det sättet att jag har några farföräldrar där, bönder, vi är bönder från topp till tå i min släkt. Och när de här frågorna började komma om Turkiet, då kopplade jag ju att det kan vara en hake. De gräver liksom, de här är ju väldigt bra på det de gör, de här förhörsledarna. Så de hittar någonting och sen gräver de och gräver de och gräver de tills det börjar bli känsligt. Och sen fortsätter de pusha. Och det var det jag upplevde. Bland annat. Liksom. Så när samtalet fortsatte om Turkiet, då sa jag till slut. Liksom, och det här står jag för än idag. Jag skiter fullständigt i Turkiet. Jag säger upp mitt medborgarskap imorgon. Det första jag gör. Jag sa till dem väldigt tydligt att jag inte vill förstöra min framtid här. För ett medborgarskap jag är medfött.
Mm.
Och jag vet inte hur mycket nytta det gjorde, men alltså jag kan ju säga att mina föräldrar flydde till Sverige för att ha det bättre. Min pappa specifikt har en väldigt, väldigt sorglig historia med från Turkiet. Så vi kom ju hit för att få ett bättre liv. Och sen att mina föräldrar är från Turkiet och de har turkisk medborgarskap och jag föds och därmed får ett turkisk medborgarskap, kan inte jag påverka. Men det var det, och problemet är nu att de ställer frågorna på ett så pass sätt så att jag börjar tappa det. Av rädsla bland annat. Jag känner att jag börjar darra och jag blir rädd. Och det här tycker jag då gynnar ju dem. För vi börjar gå så långt så att jag börjar glömma saker och ting jag borde kunna besvara på. Och än idag så brinner jag så pass mycket på det här. Jag kunde inte svara på min dåvarande flickväns mammas namn, min pappas namn, hennes systers namn.
Som du vet. Så
att säga. Självklart, självklart.
Mm, mm.
För jag stod där och du vet, tankarna går så långt så att man blir så här. När jag lägger märke till att de är så aggressiva i sitt frågesätt, då börjar jag tänka på det värsta händbara liksom. Så jag tappar ju allt annat. Och sen går de ut igen och sen är de borta i 20 minuter och jag funderar på vad det är som för sig går, sen kommer de tillbaka och så vidare och så vidare. Så jag kommer ju ut därifrån till slut, helt slut, och ringer till polisförbundet det första jag gör och säger så här gick det, jag tror att det här kommer skitdåligt. Och de säger ja, men polis eller säkerhetsprövningar går ju ut på att man ska gå igenom en persons liv liksom.
Men jag har gjort säkerhetsprövning. Jag jobbade på Säpo tidigare och jag har aldrig suttit att någon har pratat med mig i 5 timmar kan jag säga.
Nej, jag har ju mejlet kvar från kallelsen till säkerhetsprövningen och där står det, du kan förvänta dig 2 till 3 timmar. 5 timmar står det absolut inte.
Nej. Men kände du, för mig, nu bara kastar jag ur mig här lite tankar som jag har, men för mig känns det som att de har fått in någon specifik uppgift eller någonting som de vill gräva i. Kände du att det var någonting som hade tillkommit om du jämför med tidigare säkerhetsprövningar gjort till exempel?
Ja, nej, egentligen inte. Alltså, det är ingenting i mitt liv som har förändrats på något sätt.
Nej.
Däremot så har ju jag, alltså, när det här skedde, då la jag är en sån här som lägger, när jag börjar med någonting, då lägger jag all energi, all drivkraft, flera timmar på att bara gå igenom saker och ting. Så jag hörde av mig till PAN, personalansvarsnämnden, tog ut senaste 5 årens säkerhetsprövningar. Jag jämförde alla som har blivit avskilda på grund av säkerhetsprövningar och gjorde kopplingar hit och dit och det ena och det andra. Och sen, jag håller ju på med kampsport.
Mm.
Och min kampsportsklubb där jag är tränare, har mycket poliser. Vi har mycket poliser och folk reagerar på samma sätt. När jag sa att jag blev avskild, då reagerade folk med en jävla häpnad liksom, och började ifrågasätta vad som hänt. Så folk ville ha namn på förhörsledaren och sånt. Och saken är att jag kan inte lyfta upp allting här på podden. För nej, Polisförbundet vill att jag ska hålla vissa saker tillbaka. Men det man kan säga lite i inkognito är ju att när de här två bröderna, spionbröderna, kom fram. Spionerna
från Iran.
Ja, exakt. Bland annat. Tillsammans med allt skit som händer just nu i världen, så vet vi att polismyndigheten har fått skit för att de inte har kunnat ta tillräckligt bra säkerhetsklass. Och polismyndigheten har behövt stå i svars för hur de ska agera. Och i mitt och många andras tankar så blev det här ett sätt att ta ut sin, kunna visa för högre upp att de har agerat. Sen att det gått ut på gemene man, vanliga personer som mig och de andra, är ju jävligt trist. Alltså bara förra veckan fick jag ett samtal om ännu en elev som blev avskild. Han blev avskild 2 veckor innan han var klar med aspiranten. Så långt gick det.
Liksom. Han var 2 veckor till helt färdig.
Polis. Ja, PA. Avskild. Och det finns kopplingar. Muslims bakgrund. Mellanöstern. Samma sak där. En annan jätterolig grej är att den här killen, som jag specifikt tänker på, hans bror är högt uppsatt inom Försvarsmakten. Och jobbar kvar inom Försvarsmakten. Vi snackar om 2 bröder här. Han blir avskild, brorsan är kvar. Och då har jag tänkt på varför det blev så. Så jag har ju grävt mina gropar där också. Och då har jag kommit fram till att Försvarsmakten håller sina egna säkerhetsprövningar. De har ingenting med polismyndigheten att göra.
Nej.
Och det säger ju någonting.
Om man tittar liksom, du nämner ju liksom oron i världen just nu, och du berättar att han också har muslimsk bakgrund. Man pratar också generellt om infiltration i, liksom, i myndigheter, förvaltning och sådär, att det kommer bli värre, att till exempel yrkeskriminella personer infiltrerar vänner och sånt på immigrationsverk eller whatever för att kunna gynna sin egen verksamhet. Skulle du mena på att det kanske det har med det här att göra, så att säga?
Jag kan inte säga någonting konkret. Alltså problemet är att jag gissar mig fram. Tyvärr gissar jag mig fram. Och anledningen till att jag gissar mig fram och inte kan göra någonting mer än så är för att jag inte får ta del av säkerhetsprövningen.
Nej.
Vilket inte någon nästan får göra.
Det är, ja, det är ju väldigt, väldigt speciellt. Man får bara ett nej.
Ja, du får bara ett nej. Och det man börjar göra då är att börja ifrågasätta sig. Alltså jag har ju tänkt på det minsta lilla. Jag har tänkt på liksom, har jag gjort någonting? Har mina vänner gjort någonting? Jag gick hem och rannsakade. Jag började ifrågasätta mina föräldrar. Och det blir så jävla toxic liksom.
Hur fick du beskedet att du var avskild?
Den är jävligt sorglig. Jag var på skolan.
Hur långt efter är den här själva prövningen?
Jag fick svar. Vanligtvis brukar det ta 2 till 4 veckor, sa förhörsledaren. Jag fick ett svar kanske 1,5 månad efter. Så det tog väldigt lång tid. Jag hörde av mig och var så här, för jag var ju, alltså det var inte kul de här 2 månaderna, 1,5 månaderna jag skulle spendera. Jag tänkte konstant liksom så här, kommer jag bli avskild? Kommer jag bli avskild? Och sen så var jag på skolan och fick jag med mina klasskamrater, vi skulle ha tenta den dagen, minns jag väldigt väl, klockan 12. Det här var runt 9-tiden. Blev jag inkallad till 6:e våningen. På Södertörns högskola. För de som inte vet så är ju 6:e våningen personalvåningen. Och jag vet att jag inte har så mycket där att göra som student. Så jag kom upp dit, fick sätta mig i ett rum. Och ja, jag sätter mig framför 2-3 poliser som har väldigt många klaffar på axeln. Och jag förstår ju att någonting är på väg att hända. Innan de ska starta någonting så säger jag att jag vill ringa till min kontaktperson från Polisförbundet. Och de går med på det. Så jag ringer min kontaktperson, sätter det på högtalare. Och sen sätter jag mig där och de tar fram papper och börjar läsa liksom uppifrån ner. Och där står det, Isak kan längre inte klassas i säkerhetsklass. Därmed blir det en omedelbar avskiljning från polismyndigheten, såväl som min anställning som utredare samt polisstudent.
Så du blir frånskild, ett, det är en grej, och du blir också avskedad från din anställning, ja, som utredare.
Ja, och alltså det här är ju, det är en lång text och paragrafer och ditt och datan. Och jag sitter ju där, det är tre, fyra personer framför mig, och jag känner att tårna börjar rinna och rinna och rinna. Och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och då tänker jag ju liksom...
Vad gör de här erfarna poliserna med många klaffar på axlarna när du, de märker att du börjar gråta? Vad händer då?
Det händer ju inte så mycket egentligen. Den ena läser, den andra sitter framför datorn och antecknar någonting. Och den sista kollar bara på mig. Och jag tänker ju att okej, men min kontaktperson från Polisförbundet ska säga någonting. Fan, stoppa det, gör någonting. Mm. Och sen han sitter bara helt still. Eller tyst liksom. Säger ingenting på telefonen. Och sen läses allting upp igen. Och personen i telefonen säger, jag kommer höra om mig efter. Det finns inte så mycket att göra just nu.
Mm.
Och då följer två poliser mig ner från byggnaden in till andra byggnaden, tar mig ur skåpet, ger tillbaka bälte och allt vad det kan vara.
Wow.
Raka vägen ut. 2,5 år. Hej då.
Så då står du liksom på utanför. Gården utanför allt. Vad har du för tankar som går runt i huvudet då?
Inte så mycket egentligen. Alltså det är tomt. Det är jävligt tomt.
Mm. Jag menar, så lång tid då som du har lagt ner. Och... Mm.
Ja, ja. Alltså saken är att... Någonstans trodde jag att jag skulle få bli polis.
Mm.
Jag är en sån som sätter saken i minnet och sen kämpar jag. Går inte första gången, och så går det tredje gången. Går det inte tredje gången, så går det femte gången. Och jag skulle bli polis liksom. Jag skulle... Fan, jag hade så mycket planer. Jag skulle bli lärare, det var tanken. FTM, brottningslärare, bland annat. Ja, jag vet inte. Det blev tomt.
Rätt förståeligt skulle jag säga. Men jag tänker då... Det blir tomt. På något sätt så bearbetar du det här. Och börjar du mejla mig till exempel först efter en tid när du kanske börjar komma lite på benen igen. För jag kan tänka mig att det tog en stund att liksom sätta den här tanken liksom i realitet på något sätt. När du insåg att nu är det verkligen så här.
Ja. Jag kom hem. Och samtalen börjar rulla in. Klasskompisar, lärare. Det var mycket. Det var folk som frågade om vad som för sig gick och hur det gick till. Och folk som sa att det kommer bli bra. Alltså lärarna var ju toppen. De stöttade ju mig väldigt mycket.
Vad gjorde du?
Än idag. Texten du läste var ju en av 5 texter skriven av lärarna till personalansvarsnämnden när jag skulle överklaga mitt beslut. Mm. Lärarna gick ju ihop, skrev en massa fina texter om mig för att stå till godo. Men ja, jag kommer ihåg att jag gick hem och grät och jag var bara hemma ett bra tag.
Den här överklagan då?
Ja, alltså det är ju intressant i sig det. Det är så, det finns något som heter PAN, personalansvarsnämnden, mm, för polismyndigheten. Då får man åka in till huvudkvarteret Kronobergen. Och man får sitta framför 12, vad jag förmodar, högt uppsatta personer. Bland annat rikspolischefen. Jag tror för mig att det är politiker, statsnämndemän och en person från polisförbundet. Och problemet är att man ska argumentera för en sak som man inte får reda på. Jag kan ju inte sitta för dig och argumentera för varför jag borde få vara kvar för polismyndigheten när jag inte varit vad det gäller.
Nej. Du vet inte varför du är avskild.
Nej.
Du vet inte anledningen
till. Nej, och problemet är att jag som ändå har representerat polisförbundet i 2,5 år under min studieutbildning som, i studentkåren liksom. Jag hör av mig till polisförbundet en gång, 2 gånger, 5 gånger, 10 gånger och säger, när fan ska ni hjälpa mig? Alltså mitt liv är upp och ner just nu.
Mm.
Kom igen nu. Och det går lite så där tills jag börjar göra min egna, gå min egna värld. Så jag hör av mig till högsta hönset för polisförbundet liksom.
Mm.
Och börjar bokstavligt skrika och gapa. Hur fan kan ni liksom inte hjälpa mig i det här? Jag känner mig helt jävla ensam. Jag har ingenstans att ta vägen. Och personen i fråga som var med under telefonsamtalet när jag blev avskild hörde absolut inte av sig.
Men den personen skulle ju ringa.
Ja, det blev inte någonting av det. Det blev ingenting av det. Okay. Så jag stod där i min ensamhet och tänkte så här, vad fan ska jag göra nu?
Mm.
Så till slut kom jag åt juristen. Polisförbundets jurist.
Mm.
Och problemet är, jag var ju jättearg på honom. För han skulle hört av sig till mig, var tanken.
Mm.
Samtidigt så förstår jag honom. För när jag ringer honom och börjar ifrågasätta, då får jag reda på att han har hur många ärenden som helst. Aha, som okay. Enskild jurist. Varav typ 15 av de här är säkerhetsprövningar. För det är hur många som helst som just nu blir avskilda på grund av säkerhetsprövningar. För det är inte bara jag. Jag är en i mängden. Problemet är att de andra blir... Många av dem hör inte av sig.
Mm.
De vågar inte ta det vidare. Eller de har inte orken att ta det vidare.
Mm.
Så jag står ju där och tänker på vad fan vi ska göra nu. Och vi kommer upp med en plan. Och som sagt, jag hade gjort min research 5 år tidigare. Eller jag hade ju kollat igenom PAN-ärendena 5 år tillbaka liksom. Mm. Då hade jag ju sett att ingen har klarat sig igenom säkerhetsprövningarna med en överklagan, förutom en specifik tjej.
Mm.
Som idag som jag jobbar som polis. Och problemet där är att hon kunde argumentera på ett specifikt sätt där det frågades mycket om hennes sexuella läggning, vilka killar hon drar hem efter krogen.
Mm.
Väldigt mycket sexuella frågor som de inte har någonting med att göra. Så det polisförbundet kunde argumentera och hota med var ju att polismyndigheten gick för sexuell beläggning och ja, saker som de inte har med att göra. Vilket skrämde polismyndigheten, tror jag, för hon behövde inte ens gå igenom PAN, utan de ringde till henne och sa, vet du vad, vi tar bort din säkerhetsprövning eller säkerhetsklass som du är nekad och du får gå tillbaka.
Mm-hmm. Okay.
Så det är det enda som har gått igenom. Och när juristen då lyfte upp sin plan, liksom, ja, men vi ska gå på det här, det här, det här. Vilket i det här fallet var, men du har en invandrarbakgrund, du bor i en förort, du är muslim i bakgrunden, vi ska gå på att det här är ren och skär rasism. Problemet är att han har gjort samma sak på de 5 senaste åren och inget har gått igenom. Så jag visste ju att det inte skulle gå någon vart. Men jag kom in dit och då hade jag ändå någonting jag gjorde unikt var ju att jag hade med mig skolan som backning liksom. Jag hade elever som hade skrivit upp en namnsamling, jag hade lärare som hade skrivit upp en namnsamling, lärare som hade skrivit massa fina texter, bland annat den du läste upp från början.
Mm.
Så vi gick in till PAN och då går man in i det här stora jävla rummet och sen är det ett stort bord, väldigt fint liksom, och män och kvinnor i väldigt fina kläder som sätter sig på ena sidan av bordet och sen får man sitta på andra sidan helt själv och sen ska man försöka arbeta.
Ovan situation.
Ja, definitivt.
Mm.
Och jag hade ju tänkt att liksom, ja, men jag hade ju förberett mig för det här. För jag skulle ju fan göra allt för att komma tillbaka. Så jag står där och nu måste jag ändå säga att juristen var med mig. Det kan jag inte bortse. Juristen var med mig, juristen började det och sen så skulle jag få berätta min historia. Så var det.
Mm.
Så juristen säger sitt och sen så är det min tur att tala och fan, orden kommer inte ut. Alltså jag får inte ut ord ur munnen.
Mm.
Det enda jag känner är så här, tårna rinner och rinner och rinner. Och jag lyckades lyfta upp kanske en femtedel av det jag ville säga.
Okej.
Okay. Och det var liksom saker likt. Jag vet inte vad jag har gjort. Jag vet inte varför jag är här. Jag vet inte varför jag får vara med om det här. Livet är orättvist. Livet är orättvist tog jag inte med. Det kändes så jävla orättvist.
Vad fick du för bemötande av de här människorna i den här nämnden då?
I viss mån förståelse.
Mm.
Samtidigt visste jag att det var omöjligt. Och anledningen till att det är omöjligt, och nu ska jag lyfta upp det absolut skevaste med allt det här, är... Tänk dig att du blir avskild på grund av en säkerhetsprövning. Och sen ska du upp till PAN och argumentera för din sak.
Mm.
Förklara för dem varför du borde få vara kvar. Problemet är att du ska argumentera för din sak, men alla de här 12 personerna som ska ta ett beslut heller inte får ta del av beslutet. PAN får inte ta del av säkerhetsprövningen som ledde till att du blev avskild, för det är säkerhetsklassat återigen.
Så nu egentligen så pratar ni vid sidan om ett kärnämne som ingen känner till?
Ja, det enda de får ta del av är han blev avskild på grund av säkerhetsprövningen. Men de vet inte varför han blev avskild av säkerhetsprövningen.
Mm. Det låter jättekonstigt.
Det är jättekonstigt. Och när jag då ifrågasätter juristen på varför de inte får ta del av det, då säger han för det är säkerhetsklassat. Och de får inte ta del av den säkerhetsprövningen heller. Eller säkerhetsklassade frågan heller. Vad fan finns PAN till för? Om inte de ska kunna ta beslut i saker de får reda på.
Mm. Mm, jag förstår.
Det enda positiva ur allt det här med överklagan var positiv och positiv. Så man är där 5 personer, 6 personer åt gången under ett PAN-ärende. Så vi ser att jag är först, går in, gör mitt. Och sen kommer jag ut och sen tar sig ett beslut. Och sen kommer du Hasse in. Och sen går man in i ditt ärende och sen tas beslut. Sen nästa person. Och det enda juristen hade att säga var Halil Isak, alla säkerhetsprövningar hittills har beslutats på 5-6 minuter. Det här är första gången under mina 10-12 år som jurist för Polisförbundet har jag aldrig varit med om att en säkerhetsprövningsbeslut togs på 45 minuter. Och det han sa liksom var, men jag tror att du gjorde en stor påverkan på det här. Och ja, alltså, någonstans känner jag ju att någonting måste göras.
Mm.
Men jag har, och jag känner, jag anser mig ändå vara driven som människa. Men fan, det är jobbigt.
Mm.
Alltså, det är jobbigt. Jag har försökt höra av mig till personer, jag har försökt kontakta personer. Jag kom hem 3-4 dagar efter, så skrev jag ett långt mail och skickade till bland annat dig. Jag tror jag skickade den till 30 personer. Vidarebefordrade den till person efter person efter person. Och det var personer inom polismyndigheten, personer som är högt uppsatta och så vidare och så vidare. Och det enda jag skrev i där var, jag sa inte att jag är oskyldig eller jag är skyldig, eller det enda jag sa var, ser ni inte att det är ett fel här? Ser ni inte att det begås ett misstag här? Då snackar inte jag om mitt specifika fall. Utan bara min kull. Alltså den PAN-prövningen jag gjorde, så var vi, tror jag, 6 personer som blev avskilda av säkerhetsprövningar. Och det var mitt tillfälle. Hur många gånger till blir folk avskilda? Och då snackar vi inte bara om studenter. Vi snackar om folk som redan är poliser. Blir avskilda hur som helst. Alltså jag kan lyfta upp ett namn som hörde av sig till mig. Vettskrämd. Hon har jobbat som polis i 20 år. Det är en person du känner väldigt väl.
Mm-hmm.
Jobbat som polis 20 vet jag inte. Men 10-15 år. Någonstans där. Befäl bland annat. Hörde av sig till mig. Via kontaktpersoner. Jag vet inte hur de fick tag på mitt nummer. Och sa, berätta. Berätta vad som hände dig. För jag har blivit kallad till en säkerhetsprövning från ingenstans. Och det gick åt helvete. Jag vet inte vad som ska hända mig. Och jag är rädd som fan. Den här kvinnan är svart. I hudfärg. Och kommer från ett mindre etablerat land. Så någonting för sig igår. Men det går inte att sätta ord på det. För vi får inte reda på vad som händer. Det går bara ut med gemene man. Det krävs mycket för att bli avskild av polismyndigheten.
Mm.
Det vet nog alla. Det är liksom... Men när man blir avskild av något sånt här så blir det mycket att folk slutar höra av sig. Folk slutar umgås med en. Folk vill inte
fast
träffa
de inte
en.
Vet egentligen nej, vad det är. Och, nej, och inte nej. Du heller såklart.
Nej, nej, så är det. Och det är det som gör ont. Liksom, jag kan inte höra av mig till folk. Alltså, när jag ser en polis åka förbi och patrullerar, då kan jag inte glatt säga hej. Fast det är två personer jag känner igen.
Mm.
För de tror förmodligen att jag är någonting jävligt dumt.
Som du inte har berättat för dem då? Ja, att du hemlighåller någonting?
Ja, det är sjukt. De jag har pratat med som har hamnat i samma sits som mig upplever alla samma sak.
Mm.
Du går runt i ett köpcenter, du träffar på en klasskamrat. Du vill hälsa, personen kollar åt andra sidan och går vidare.
Ja, jag fattar.
Det svider.
Mm.
Och summa summarum är liksom jag vet vart jag står. Och oavsett hur mycket jag säger att det känns bra för mig att veta att jag inte har gjort någonting, så gör det ändå inte det. Mm. För jag bryr mig om vad andra tycker och tänker om mig.
Såklart, det gör vi alla.
Mm. Så ja, man får liksom, folk har en syn på en. Som att man har begått någonting jävligt grovt. Och då står man där och tar emot det. Utan att kunna göra någonting.
Ja,
för jag vet inte heller anledningen. Så jag kan inte gå och argumentera mig för min sak och säga. Men vet du vad? Jag har inte gjort det här. Eller det var inte det här. Det var inte det där.
Nej.
Utan jag står där och bara tar emot. Och försöker leva vidare.
Jag tänker, du berättade tidigare att det finns ju tidigare ärenden. Du berättade att det finns en del gemensamma nämnare. Du berättade till exempel folk från Mellanöstern, muslimer, där finns det gemensamma nämnare. Men det kan ju vara så att man inte hör av sig, inte överklagar. Då kanske man vet, en del kanske vet.
Absolut.
Vad som har hänt, absolut. Vad som har gjort, och sen därför blev de avskilda.
Absolut. Och det kan jag säga rakt av. Det är också en jättejobbig grej. Och det är därför folk ser på oss som de gör. För ibland får man ta del av säkerhetsprövningar där folk argumenterar för sin sak. Då står det liksom, ett bokstavligt citat: jag visste inte att min pojkvän tillhörde Bandidos.
Nej, just det.
Jag visste inte att den här kompisen var yrkeskriminell eller vad det nu kan vara.
Mm, just det.
Och sen så kommer jag dit och ska argumentera för min sak. Och det känns så jävla pist. Och säga, alltså vad fan har jag gjort? Att jag ska sen ska gå och jämföras med personer som begår brott eller hänger med yrkeskriminella eller gör det ena och det andra. Självklart blir det en anledning till folk att tro att jag begått liknande, för att jag också blivit avskild.
Mm. Ja, jag fattar. Ja, men jag förstår, det måste vara en oerhörd frustration, just det här att man inte får veta anledningen. Det måste ju vara oerhört frustrerande. Men hur ser det ut nu i dagsläget för dig nu då? Det här funkade inte, överklagan. Vad gör du nu? 8-9 månader senare?
Ja, det är en bra fråga det också. Jag har ju tänkt på det ena och det andra. Problemet är att just den här säkerhetsprövningen har satt käpphäst på mig rätt så rejält.
Mm.
Mina lärare, återigen, underbara människor, hörde av sig, försökte fixa in mig till ett jobb. Ett jättefint jobb. För ett privat företag dit många poliser och folk från Försvarsmakten tar sig in efter ett visst antal år. Privata branschen för säkerhetsärenden, så att säga.
Mm.
Då fick jag lite hopp om livet.
Mm.
Jag gick dit på intervju och allting såg jättebra ut. Och sen när vi var väldigt nära till att påbörja jobbet så blev det köphäst med säkerhetsprövningen. Då visade det sig att de hade många klienter som krävde säkerhetsprövning och de kunde inte ta mig an. Alltså det är så mycket, du vet, folk tänker liksom, okej, men du blev avskild från polismyndigheten, fan, gå vidare.
Mm.
Jag försöker.
Mm,
men det är inte så jävla enkelt.
Nej.
Jag träffade en jättefin tjej. Allting gick bra tills jag fick reda på att hon jobbade inom Försvarsmakten. Vilket egentligen kom upp i rätt så tidigt skede. Men då hade vi ändå sett sig 4-5 dagar. Och behövde avsluta det där. För hon kan inte vara med någon som inte är säkerhetsklassad. Eller blivit avskild på grund av säkerhetsprövningen. För det påverkar hennes säkerhetsprövning. Alltså det påverkar den på så många sätt. Så jag har ju tänkt mig för och sånt. Jag gillar motorcyklar. Just nu bedriver jag en motorcykelkörskola.
Okay.
Lite... Jag är på mitt egna lilla sätt. Jag hittade ett inhängat område. Och sen köpte jag 2-3 motorcyklar. Och sen hjälper jag folk ta körkortet där under sommarhalvåret. Och sen jobbar jag med lite annat under vinterhalvåret. Det jag får tag på.
Har du något hopp om att kunna återgå till polisutbildningen?
Jag vet inte, hoppet finns där men ändå inte.
Nej.
Jag vet inte hur jag ska förklara.
Nej.
Det är svårt alltså. Det är liksom... Jag ser mycket drömmar.
Mm.
I uniform.
Mm.
Faktiskt. Den är sur. Den är jobbig. Jag tror inte det.
Mm.
Hade de sagt till mig... Alltså det här har jag sagt än idag. Jag håller ju på lite med skådespeleri.
Mm.
Som jag har lyft för dig innan vi började med podden. Och jag har sagt det till mig själv och till mina vänner flertal gånger. Hade jag nått Hollywood och jag hade blivit den absolut största skådespelaren i världen. Och polismyndigheten hade hört av sig till mig och sagt, hade jag kommit tillbaka. Så hade jag sprungit.
Det är så?
Ja.
Ja, men jag ser på det att det här smärtar och jag önskar all lycka till nu i framtiden. Jag vet att du har kontakt med Polisförbundet. Fortfarande lite grann.
Ja. Ja, vi... Eller vi och vi. De försöker, tror jag. Från sitt håll. Ja. Men...
Finns det någon instans ytterligare man kan gå efter? PAN, så att säga. Personal.
Alltså, jag har... Jag har hört av mig till många jurister, advokater. Stora namn som små. Och alla är väldigt positiva från början tills jag lyfter upp Säpo. För det är ju Säpo som håller säkerhetsprövningarna.
Mm.
Och där fallerar det pladask. Folk vågar inte, vet jag inte, vill inte, kan inte ta sig an uppdragen. Och då snackar jag inte om att få mig tillbaka till myndigheten. Det hade ju självklart varit en dröm.
Mm.
Mitt CSN-lån. Vi snackar om 2,5 år av CSN-lån som jag behöver betala nu för en utbildning jag inte fick gå klart. Och inte för att jag inte kunde gå klart för att jag var lat eller inte klarade av tentorna eller vad det nu kan vara, utan jag bokstavligt talat inte fick gå vidare. Någonting jag inte kan rå mig för. Fan, alltså någonting måste göras, tänker jag.
Mm.
Jag hörde av mig till massa poliser som jag sa innan. Många ville hjälpa till, men de visste inte riktigt hur. De ville att jag skulle samla på namn av alla dessa personer. Nej, det är inget problem. De ville att jag skulle samla på namn av alla som blev avskilda för att gå ihop. Jag har försökt. Det är inte så enkelt det heller. Folk vill inte gå ut. Många tidningar som hört av sig. Bland annat Aftonbladet.
Mm.
Och jag höll på lite med dem.
Mm.
Problemet är att Aftonbladet, och de var villiga att betala, men de gjorde en jävligt stor fuling där, att de ville beskylla folk så jag inte tycker jag ska bli beskyllda.
Okay.
De började gå på bland annat personal och lärare från polisutbildningen som de anser, alltså, jag vet inte, de drog väldigt skeva slutsatser och jag vill inte ha någonting med det att göra. Jag vet inte vad nästa steg är.
Nej.
Det är jättesvårt. Däremot, vi hade ett samtal med några kompisar igår. Som var väldigt, väldigt intressant. Och det var, med allt som pågår nu i världen, så var det liksom, du vet, med debatten om Sverige hamnar i krig.
Just det.
Och det var frågan liksom, ja men Isak, efter allt som har hänt dig, vart står du i det här? Hade du krigat för ditt land? Svaret är alltid ja. Det hade jag gjort oavsett vad. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Jag ser Sverige som mitt. Det finns ingen annanstans jag vill leva. Men fan, det gör lite ont alltså.
Mm, jag fattar.
Även om jag hade stått längst fram är jag rätt så säker på och försvarat mitt land och rike. Så gör det ont att veta att polismyndigheten, som ändå är en pelare i vårt rike har nekat mig.
Sen är du sviken liksom.
Jag känner mig besviken, ja. Det är det rätta ordvalet.
Mm.
Och ja, det är bara ont.
Jag fattar. Du som lyssnar nu, om du vet någonting, juridisk kunskap på något sätt, man vet aldrig, det kanske är någon där ute som hör Isaks story här nu och kan ha några tankar. Hur kan en sån person komma i kontakt med dig? Kanske via mig då?
Ja, absolut.
info.snutsnack@gmail.com så lovar jag att vidarebefordra det. Stort tack för att du ville berätta din historia i Snutsnack, Isak. Jag ska dig all lycka till med vad du än kommer göra i framtiden, om det är så motorcykellärare eller skådespeleri. Och ha det fint.
Tack så mycket.
Ett poddtips från Podplay.
Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
Lyssna där poddar finns.